Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Jag hatar hela borgerligheten. Ja, jag hatar hela kungahuset. Ja, vi ska beväpna oss. Ja, jag svär utifrån mitt hjärta att vi i förorterna ska beväpna oss. Ja, vi hatar Kakan Hermansson och Sia Jansson. Ja, vi hatar Frida Farman. Ja, vi ska beväpna oss. Ja, de tål lite bly i nackarna. Ja, de tål lite bly i nackarna. Ebba Busch! Johanna Fredén, fick du gå på Elgalan?
Nej, alltså jag måste säga att det undgått mig att det är galornas gala, som de själva sa. Samt att de har någon form av värdegrund som handlar om att man är emot
våld.
Man är för mångfald och mot våld. Mm. Jag känner bara att ni är en modetidning. Ni håller inom lagens råmärken. Utöver det tror jag inte riktigt på att ni har någon uttalad policy mot våld som skulle vara, så att säga, starkare än Ebba Buschs närvaro. Men visst.
Jättebra. Nej, men det var ändå skönt att de fick klargöra det, att de är emot våld.
Gud, vilket. Men alltså egentligen, jag kan känna lite att det största problemet med hela det här debaclet är ju att det är väldigt pinsamt att vi har partiledare som är såna jävla liksom modesuckers eller influencer-kändisar. Att det här är en kris liksom.
Mm. Ja, men det är väl någon slags det sista steget, om man har pratat om KD som SD för tjejer, så det var väl det som fattades, att Ebba Busch också skulle bli portad, precis som Jimmy blir, trots att hon har köpt kläder och allt.
Som Jimmy blir från Nobelfesten, tänker du?
Mm, precis.
Mm. Det här är ju hennes Nobelfest liksom. Det är verkligen det. Det är det finaste som händer efter Micke Bindefelds 60-årskalas.
Mm, något sånt. Mm. Ja, vi ska väl inte grotta ner oss i det. Det har alla andra gjort, och vi också, tänker jag, klart och färdigt. Vad händer i Paris?
Vad händer i Paris? Vi laddar väl lite för
OS?
Ja, det är en stor grej. Det är ändå i och för sig då 2 år kvar. Nej, jag skulle säga Champions League-final börjar ju faktiskt dra ihop sig till.
Mm.
Återigen, nu vet ni vilka som har tagit sig dit, och när ni lyssnar på detta, vi vet inte, spännande. Men det blir liksom akkrediteringsdags och sånt där. Det blir lite, det var ju någon sorts nödlösning att lägga det i Paris, eller flytta det från Sankt Petersburg till Paris. Men jag känner peppen faktiskt, känner vibbarna.
Kan ju bli Liverpool eventuellt, är väl en känsla bara.
Ja, det är väl den ena ganska övertygande känslan.
Just det.
Så att säga.
Du menar, jag kommer ihåg det. Vi alldeles glömt bort det i vårt lilla införprat här. Du fick ju en läxa apropå Liverpool senast. Har du gjort din läxa eller?
Och nej, jag skulle ta reda på vilket som var Villareals bästa popband.
Precis.
Ja, fan, nej, det har jag inte gjort. Det har jag verkligen inte gjort. Jag ska däremot läxa upp dig på popfronten, för att du drev tesen med sån liksom övertygelse, att jag inte vågar säga emot, att Nina Hagen har gjort 99 luftballonger-låten. Nena Hagen. Jag bara säger, hon har säkert gjort någon punkversion då som inte jag känner till. Mm. Men det är absolut inte hon, Simon.
Gudars skymning. Jag säger, apropå att du inte gjort din läxa, säger jag som Gun-Britt Henriksson, min matematikfröken, sa när jag inte hade gjort det. det är väl skönt att även solen har sina fläckar.
Det var lite så jag kände. Mm. Men man hamnar ju i det här läget, för det är ju en sak att ha fel i en podd. Det här är ju lite grejer med att podda. Man har ju alltid, framförallt i början, så där, man har lite ångest efter varje avsnitt. Sa jag något nu som inte var sant? För att det är svårt att gå in och ändra, va? Mm, efterhand. Sant. Det är inte som i vårt publiceringssystem, när man kan flytta på ett komma eller ja, ta bort ett stavfel eller så. Och så tänker man, ja, det är kanske, men kanske inte. Men det är inte så himla pinsamt att ha fel ibland. Alltså det har ju folk, det har man ju liksom. Det pinsamma är ju att vara den här medlöparen som sitter och tänker så här, vad säger han nu? Mm. Och så är man så himla rädd för att stå på sig eller skapa konstig stämning eller något, så att man bara säger, Nina så Hagen, ja.
Du relaterar till Ekots lördagsintervju, att sa hon verkligen skjut muslimerna? Och du sa ingenting?
Ja, det var lite så faktiskt.
Mm, lätthänt. Kände jag. Jag hade också en läxa, kommer du ihåg den?
Ja, Henrik Rydström, jag har syskon och så vidare.
Vi kör det som en quiz, så, för jag har ingen aning och inte du heller. Jag tror att Henrik Rydström har en stora syster och inga fler syskon. Vad tror du?
Ja, kanske. Ja, det kanske inte är en helt dålig... Får jag inte säga samma då?
Nej, du får inte säga samma.
Fan. Nej, men då har han två störiga småbröder.
Mm. Jag kollar upp det till nästa avsnitt. Jag har gjort läxan, va?
Mm.
Henrik Rydström svarar så här på frågan... Ja, jag frågade honom om det stämde att han var ensambarn eller om han möjligen har en stora syster, som jag är inne på.
Mm.
Henrik Rydström svarar, jo, en stora syster, 4 år äldre, som tycker att jag är bortklemad.
Okej.
Okay. Jag är en människokännare.
Nej, men du sa ju ensambarn.
Nej, jag sa...
Nej.
Nu kommer du dissa ett klipp där jag är oerhört tydlig med att han är...
som jag inte hör. Okej. Ja, just det, men jag gör också det. Det var bara att jag var tvungen att gissa på något annat.
Just det. Du hade egentligen rätt.
Nej, det vet jag inte om jag hade. Men vi kan säga så här, du hade ett rätt och ett fel då i förra veckan.
Just det. Jag spelar oavgjort mot mig själv, som man säger.
Precis så. Du ligger på noll nu. Ja, nej, men det var bra. Då har vi rätt ut det hela också. Annars, antar jag att det är rätt mycket allsvenska för din del. Det är lite mer, det är lite damfotboll för min del. Champions League, Paris blev ju utknuffade från finalen i år igen då.
Ja, och det var Katoto och det var Ada och alla andra huvudpersoner som vi lyft fram inför matchen.
Ja, verkligen. Ja, precis. Nej, det var en jätte, jättebra match, var det kanske inte. Offensivt var den faktiskt rätt kul. Sen var ju PSG rätt så... svajiga bakåt. Det är inte så, kanske så konstigt att de är lite svajiga med tanke på precis allt som har hänt på slutet. Snarare lite imponerande att de kanske håller ihop det alls. Mm. Känner jag i det läget med inre stridigheter och som har blivit välkända utåt och så vidare. Men det slog mig ändå att det var, förutom då det här som man börjar bli pyttelite blasé inför, att det var om inte fullt så i alla fall 43 000 drygt på Parc des Princes. Och vågar jag säga kanske en av säsongens bättre inramningar. Alltså stämningen var väldigt hög. Och det handlar ju om att ultrasgrupperna är ju väldigt pepp på damlaget. De är ganska trötta på herrlaget. Och sjunger liksom konstant i 90 minuter. Ja, mer egentligen, för att de var ju någon gång en timme innan. Och att publiken är... Till stor del ganska ovan fotbollspublik. Det är mycket yngre killar och tjejer och mycket liksom sådana som är jätteglada, tror jag, för att de får vara uppe så sent överhuvudtaget. Och sen när matchen var över så gick jag ut, eller som journalist så kommer man liksom, för att gå ut från arenan så kommer man in på VIP-avdelningen och så går man ut på det som är liksom spelarentrén och röda mattan och så. Och där stod jättemycket folk och väntade på att få ta autografer. Vilket var, eller vad tar man nu för en selfie, tar man ju såklart.
Just det.
Ja, autografer har, det är lite på väg ut.
Det är en jävla tråkig utveckling faktiskt.
Ja, det är lite coolt med autografer, men jag kan fatta att en bild ändå slår lite högre, eller? Ja. Du kan ju aldrig fejka, eller ja, det kan man ju kanske i och för sig, men jag hade inte ni sådär, jag kommer ihåg när jag gick i på mellanstadiet, att det var väldigt mycket så här att man fuskade med autografer och man sa jag har Axl Rose
autograf. Ja, men du är typen som inte ens gör dina läxor, så att
så kom man till skolan med något jätte så i någon kråka på ett A4-papper. Ingen, alla bara sa, åh fan. Inte någon som undrar vad Axl Rose hade gjort i Lerdala och varför de inte kände till det.
Ja. Ja, nej, jag så gjorde det inte vi. Elevsordföranden gjorde inte så. Man såg till att det. Man hade sanktionerade, vidimerade namnteckningar.
Ja, just det. Ni gick och precis fick en sån stämpel på att de var i kommunhuset, på att de var äkta.
Just det.
Du, det slog mig i alla fall att det var... Barcelona gick ju mycket som väntat då till final, även om de faktiskt förlorade andra matchen mot Wolfsburg. Jag hann inte se den då, för den låg ju tid precis då när jag var tvungen att börja röra mig mot arenan. Men konstaterar att bland annat Fridolina Rolfö spelar ju ytterback numera. Mm. Och verkar köpa det, även om hon säger att det är lite ovant och så, men det är ändå en så pass offensiv roll i den klubben att det, ja, det är kul ändå. Lite.
Ja, delaktig är man ju.
Ja, precis. Det är exakt. Det är inte, det är ju lite så. Det är inte speciellt just för Barcelona, men om du tittar på herrlaget och vilken roll Jordi Alba haft där i en satans massa år, så är det lite samma sak. Liksom. Man är ju en assist poängspelare ofta som ytterback enligt den klubbens filosofi, vilket är lite mysigt. Men jag noterar också att lite på samma tema, att Jennifer Hermoso, som var väl den stora stjärnan när Barcelona började slå sig fram på de sidorna.
Just det, före Poteas och så.
Ja, precis, exakt. Och kanske Graham Hansen och Rolfö för all del och så vidare. Hon har startade på bänken i den här matchen. Och åtminstone i första matchen, och har gjort det i rätt många matcher den här säsongen, har liksom fått ta ett steg tillbaka och har sänkt sitt målsnitt och speltid och det ena med det andra. Och en artikel i El País uppmärksammar oss lite på detta och på att hon gör det på ett så otroligt proffsigt sätt, att det är men att det är väldigt uppskattat då i Barcelona att hon har accepterat att gå från att vara den stora stjärnan till att vara liksom onamas, som man brukar säga, en av de andra i laget, och är väldigt en sån där som hejar på mycket från bänken och en riktig lagspelare helt enkelt.
En bra kompis.
En bra kompis, just det. Och som sagt mycket uppskattad för att hon, i takt med att laget har blivit bättre så har hon tagit på sig en annan roll, och att det är så himla... Alltså det är lite svårt att föreställa sig på här sidan att någon skulle göra det då. Om vi säger att hon är Messi i princip, eller var det liksom några år. Inga liksom övriga jämförelser. Och bara tycka att det här är så bra och eller bli var så nöjd med att laget har utvecklats så mycket och så vidare. Och detta ihop med kanske lite Rolfös nya position, och lite ihop med också både Lyon och PSGs ansikte just nu, tycker jag ändå värt att, eller fick man ändå tänka på att det här jävla viet i vinsten som vi pratade om här om någon, som jag i grunden tycker är lite töntigt. Alltså jag menar ju inte att det är liksom damfotboll och herrfotboll är olika sorter på något sätt. Men att det ändå är tydligt på något sätt att de riktigt framgångsrika damfotbollslagen är kollektiv på ett annat sätt än vad herrfotbollslagen har varit de senaste 10 åren. Nu har det ju lite slagit över tillbaks då till kollektivet kanske på här sidan. Men jag tycker ändå man kan se att den här liksom utvecklingen av superstjärnor och dominanta spelare har inte varit lika tydlig på damsidan, utan att det är ett större kollektivt tänk, och det är framförallt de lagen där man anpassar sig efter den filosofin som går bäst internationellt. Och Lyon, det är ju lätt att säga att de ligger lite utanför, eller det är ett helt eget case. Och Ada Hegerberg har varit såklart en jättestor stjärna där. Men det är ju faktiskt så att de ända sedan Lotta Schelins dagar har haft visst något ansikte utåt sådär. Men en enorm bredd på sitt målskytte till exempel. man har gjort väldigt mycket mål också. Och inte heller att det har varit något som helst konstigt att bänka de stora stjärnorna. Både Lotta och Ada, kanske framförallt på Lotta Schelins tid. Att man gjorde så emellanåt för att hålla igång liksom hela kollektivet. Och att detta är inte alls en anomali inom damfotbollen på samma sätt som det hade blivit eller uppfattas som i herrfotbollen. Man alltid utgår från att något är fel om Benzema sitter på bänken eller Messi för den delen. Eller, ja, inte vet jag. Hey man, teamwork make a dream work. Game number two. We won game one. Let's get this two. Game two, baby. Det kanske är en halvsvag spaning.
Jaha, men ändå en spaning. Jag tycker att den är så här spännande om man nu gör liksom den vad ska man säga, politiska läsningen av damfotbollen som man ju, ja, den är svår att komma förbi såklart eftersom den har sina rötter i så oerhört tydligt i politiken och ska sortera in det där i någon slags senmodernitet eller om man ska säga om någon sorts diskussion kring kollektiv och individualism.
Vi kan säga att ni har slagit på fel podd om ni inte vill ha den analysen.
Här är vi för er. Nej, men någon sån här... vad hette han? Den stora... Anthony Giddens heter han, va? Den här sociologen som...
Giddens,
Giddens till och med. Just som arbetade med strukturer kring individ och ja, versus kollektiv eller struktur, hur någon slags, ja, han är väl en sån socialdemokratisk husgud i modern tid kan man säga då.
Ja, en av de största sociologer först och främst.
Precis, det är viktigt för dig.
Ja, men nu,
var är du själv på rankinglistan som sociolog?
Jag är 1542 plats i jämförelse. Nej, men Giddens är fortfarande aktiv dessutom så att han är inte död än dött.
Nej, men det finns ju all fotboll och lagidrott handlar väl om någon slags dialektik mellan kollektivet och individen. Det är där det formas och lite med återigen, damfotbollen kopplat till någon sorts politisk rörelse, till feminismen om man ska vara mer specifikt. Och vi har pratat om det förut med de olika vågornas feminism och att det går att sortera in damfotbollens utveckling i det också då. Från suffragetterna och sen kroppskampen för kroppen. Aktuellt i dagarna såklart när då rätten till fri abort är hotad i USA. Det har ju den.
Och så L-galan-feminismen
då, den också, precis.
Sista steget.
Sista steget, alltså lite med det som händer 90-talet kanske är väl då, med girl power och den andra sortens feminism då, med det kvinnliga kollektivet där man på något sätt erövrar den där traditionellt, alltså den oerhört populärkulturellt slitna tropen med manlig vänskap som det finaste som finns.
Ja, just det. Fitstim.
Ja, verkligen där. Att det finns ju liksom inte, man kan komma på en miljard filmscener eller så där a band of brothers gråter eller omfamnar varandra för att man dör för varandra helt enkelt. Och sen kommer Sex and the City och så kommer Spice Girls och så är det kvinnliga kollektivt. Och jag tänker att damfotbollen då på liksom 20-talet, vi har pratat om det jättemycket förut, vi har ju välkomnat utvecklingen med starka individer där också.
Med ja gud, ja. Till och med ja, det är bara roligt. Verkligen.
Men det finns väl också det andra då, någon slags omsorg. Och jag tycker om tanken på damfotbollen, att den skulle bli bärare av den bilden, den mytologiska kvinnliga vänskapen, ett starkt gäng helt enkelt.
Ja, men det är lite mysigt. Alltså det jag tycker är skönt är att det känns som att det finns utrymme för både och lite som du säger. Och det finns ju den här fantastiska bilden från Ballon d'Or-galan när Ada Hegerberg får den första kvinnliga Ballon d'Oren 2019 är vi va? Skulle kunna vara 18 också, men vi säger 19. Bara för att säga något. Ja. Och då har hon ju klätt sig i guld. Hon vet ju på förhand, får vi väl utgå från att det är hon som ska få det. I en guldklänning eller en klänning som drar åt guldhållet i alla fall. Och jag vet inte om det är medvetet, men övriga då 5-6 lagkamrater som är med på galan och som väl är med, alltså från Lyon då, och som väl är med på the shortlist, i alla fall topp 20 och sånt där, är klädda i svart. Och så när hon liksom firar det här så står de runt henne i en riktning. Och så det är verkligen både inslaget av att det här är laget och ja, vi har gjort det tillsammans. Men också individualismen som sticker ut och att det är så genomtänkt eller ej. Framförallt är det inte genomtänkt så är det ännu bättre. Liksom. Men att det verkligen finns utrymmet för det. Det finns ju verkligen utrymme för bråkiga damfotbollsspelare. Det är ju, står inte alls i kontrast med att vara ett lag.
Nej.
På damsidan som det kanske lite mer gör på här sidan. Man nästan alltid sammankopplar de som är bråkiga och diviga och så med att de är, inte är så bra lagspelare. Helt enkelt.
Just det, men där stod Ada. And all the women who are independent threw their hands up at her och så vidare.
Ja, lite så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och sen, jag menar, sen så har man ju såklart PSG då på andra sidan som har, ja, går igenom en kris av, alltså en mänsklig kris i alla fall, av gigantiska mått och inför öppen ridå där spelare inte pratar med varandra och det är slagsmål på träningen och så. Så det är viktigt att komma ihåg att det också finns såklart. Men ja, jag tyckte ändå att både alltså den här, de här final, eller alla semifinallagen egentligen, men kanske ändå allra mest finallagen, för nu blir det Lyon mot Barcelona då, säger någonting om vad som krävs för att lyckas just nu eller vad som är mest framgångsrikt på damsidan. Och det är förstås att ha några av de absolut bästa spelarna, det är ju inget snack om det. Det är inte en slump att Ada Hegerberg fick första guld eller Ballon d'Or och Alexia Putellas fick den, Alexia fick den senaste. Men att de nästan skyms av den här kollektiva insatsen som är, alltså inget av de här lagen står och faller med att någon av dem är inte i form till exempel.
Nej.
Vilket ju är, det är kanske egentligen det som är det riktigt stora. Och jag vet inte, på här sidan, man skulle kanske kunna argumentera för att Manchester City har lite samma drag då. Ja, möjligen Liverpool lite grann också. Alltså det kanske, det är väl, finns väl en liten, ett litet pendelslag åt det hållet på här sidan också. Det har vi pratat om tidigare sedan ett par år. Men ja,
det är den katalanska rörelsen. Att Messi utan Barcelona är sämre än vad Barcelona utan Messi är.
Mm, just det. Men kanske ännu mer de absolut senaste åren ändå, Chelsea. Alltså det har varit mycket kollektivt. Men det är ju fortfarande så att 0- eller 2000-talet på här sidan är ju de stora divornas och individernas millennium. Det är svårt att säga något annat.
Är det där en brygga in i diskussionen kring Mino Raiola?
Varsågod.
Ja, men det kan väl vara det. När han då gick bort för andra gången. Han skulle ju kunna ställa
tredje
till.
Tredje var det faktiskt.
Ja, till och med det var det.
Ja, ja, för han blev, var ju dödförklarad för 4 månader sedan.
Ja, då var han på väg att dö.
Mm.
Nej, men alltså när man skulle skriva slut på hans, hans livsöde så landade man väldigt mycket att han har varit en av de absolut starkaste symbolerna för hela den utvecklingen inom herrfotbollen med byggandet av maxi-stjärnor som står över alla former av kollektiv. Han var ju en stor stjärna själv, men framförallt så var han med och byggde de allra, allra största.
Ja, han byggde väl bort liksom allt det här med laglojalitet. Du skrev ju lite det i din runa också. Att det var som med honom så fanns inte det längre. Mino, som jag insisterar på att kalla honom Raiola. Det är så fint att det nämligen finns ett svenskt uttal. som inte är, eller ett internationellt uttal som heter Raiola.
Ja, så är det.
Som, även om det är dominerande i Italien, är Raiola. Men det finns lite både och där också faktiskt. Men skit i det. Det är ändå fint att, eller fint, det är ändå intressant att se honom precis som en förgrundsfigur för det. För det är väl som att andra agenter kanske inte har varit lika... det som verkar lite mer tysta då fram tills han slog igenom och så. Men inte varit så tydliga eller så skamlösa kanske man ska säga. Med att det här handlar om att skriva nya kontrakt, tjäna mycket pengar, mm. få ut max av den enskilde och flytta på sina spelare när det börjar bli läge liksom. Och att spelarna har köpt det, men att det på något sätt, ja, till och med en sån jätte, vad ska man säga, bruksspelare som Maxwell, som han ju hade i sitt stall också i nästan alla år vad jag vet, flyttade han ju runt på enormt mycket. Fast han verkligen var inte någon stjärna på något sätt. För att det var liksom, det var jobbet och det är så man samlar på sig mest troféer och fetast CV som agent och som spelare på något sätt.
Nej, men det är så oerhört talande att alltså, Mino var ju totalt hängivet lojal till sina klienter. Mm. Och det säger väl någonting om vad fotbollen tog vägen, att det inte längre var så att den totala lojaliteten med spelaren, att den till och med stod i kontrast med den totala lojaliteten till klubben. Så kanske det inte var för 30 år sedan, att då hängde man ändå ihop lite grann. Att vara lojal med en spelare var också att se till att han fick en så bra tillvaro i sin klubb. Alltså gick det bra för klubben, gick det bra för spelaren. Så, Mino vände ju på det där upp och ner på något vis.
Ja, verkligen.
Och det går liksom inte att sammanfatta honom enkelt ju. I det att han var en hjälte och han var en skurk. Både och, helt beroende på var man befann sig någonstans. Det är som det där, du ser en sexa och jag ser en nia, helt beroende på vilken sida förhandlingsbordet vi sitter.
Ja, nej, men det precis, han var ju en spegel av, ursäkta, av Zlatan på många sätt. Lite det man kan klistra på Zlatan kan man klistra, eller kunde man klistra på Raiola också. Jag gick tillbaka lite i läggen, som man säger, och kollade upp mina möten med honom. Jag tror att första gången jag träffade honom var under Zlatans år i Barcelona just. Och precis på tal om det du säger, det här att han inte på något sätt gjorde allt för att klubben och spelarens relation skulle vara liksom smooth och så enkel. Så minns jag att jag kom till träningsanläggningen och ja, det var presskonferens då som de höll på daglig basis i Barcelona på den tiden. Fortfarande tror jag faktiskt. Men då stod man också så att man såg alltid spelarna när de kom ut och tog sina bilar och åkte hem. Och där stod Mino Raiola, som han definitivt hette på den tiden, i alla fall i svensk kontext. Och två generationer faktiskt. Så han hade både sin pappa och sin farbror med sig, som jag snicksnackade lite med då. Det var lite, tror jag, sådär, pappa följde med mig en dag på jobbet, så ja, får du se hur det är. Och efter ett tag så fattade jag att han har ju åkt hit, varför står han här liksom och i närheten av journalisterna. Och då var, på den tiden var han faktiskt inte så känd. Han var ju känd i Sverige liksom, men han var inte så, Zlatan var ju hans riktiga skalp då, så att de spanska journalisterna var inte så intresserade. Och jag tänkte, och jag kände efter ett tag så här, han står ju här för att han vill bli upptäckt. Han har ju ingenting, alltså han hade någonting att säga verkligen. Så ja, jag pratade lite med honom då och jag tänkte, han väl en dra åt helvete, som han ju faktiskt, om man ska vara ärlig, allra oftast gjorde. Alltså slutade ofta med det. Men inte alls, utan nej, han var rätt snackig och hit och dit och så. Och då hade Zlatan precis, det här var på våren då, när det liksom hade börjat knaka i fogarna med mellan Zlatan och Pep då framförallt, även om vi inte visste om det då. Men Zlatan hade blivit bänkad i en Champions League-match precis. Och alla som vet något om Barcelona vet ju, och framförallt på den här tiden vet ju att det är inte något man gnäller över som nyförvärv, för det är inte någon bra strategi. Men Raiola var ju, han hade ju åkt dit för att liksom, vad ska man säga, ösa bensin på elden. Så han pratade vitt och brett om hur förbannad Zlatan var över detta, och han var så arg, aldrig sett honom så arg, sa han till mig. Han svor på 6 årliga språk över att han blev bänkad och ja, du vet, sådär bla bla bla. Och han var enormt tillgänglig, så att det var ju uppenbart att han ville få ut det här budskapet. Ibland är man bara en simpel budbärare i det här yrket. Och det handlar väl också om att det var inte riktigt, det här med sociala medier hade inte slagit igenom så stort, så att Zlatan själv hade kanske något forum att gå ut med det, eller ja, hur som helst var det var väl enklare förstås att agenten gjorde det, för då fick ju han lite bära hundhuvudet över detta, samtidigt som budskapet gick fram såklart till ledningen i Barcelona och så. Men det var så typiskt att han kunde dyka upp så där och som verkligen gubben i lådan och bara stå någonstans och vilja bli sedd och i princip inte gå fram och liksom be och få lätta sitt hjärta, men det var ju någonstans oftast det han ville göra då, för att sätta någonting i rörelse. Ett klubbbyte eller ett tränarbyte eller ja, få ut liksom, sin spelares version och frustration. Det var liksom inget snack om att det där inte skulle varit uppgjort. Det är klart att de hade snackat ihop sig om det.
Ja, alltså den bilden kring Mino, den landade man ganska snabbt att det var inte... Om man från början trodde att det här var en loose cannon som bara exploderade här och var, så insåg man rätt snabbt att så var det inte, utan allting var ju planerat. Mm. Han var ju dundersmart, en riktig sån puppet master som kunde få precis vem som helst, precis vart han ville.
Mm. Ja, exakt. Han svarade också alltid i telefon, vilket var väldigt roligt, nästan alltid. Men han som sagt sa ju alltid nästan inom 2 minuter, you can go fuck yourself. Mm. Och sen var det inte allt, samtalet var inte allt över för det. För det kunde också bara vara en passus liksom. Så som man sa, nej men du Mino, nu, jag undrar ju bara det här och så. Så han svarade väldigt ofta, men var ju inte så intresserad av att ge, liksom följa någon annans agenda så att säga. Däremot, jag vet nästa gång han dök upp tror jag, alltså på sådär lite oväntat, var mixade zonen i PSG, det var några år senare. När Zlatans kontrakt med Nike hade skitit sig. Och det var ju samma sak där. Han stod ju där och chitchattade lite med folk och liksom så. Men han ville ju ge deras version av detta. Vilket han gjorde också med på ett väldigt dramatiskt sätt. Jag tror sista gången jag sprang på honom var faktiskt när jag gjorde guldbollen-intervjun med Zlatan i 2016 när han var i Manchester. Och mitt i intervjun, när vi satt i ett rum där ute på Carrington, så smällde dörren upp. För det var ju också en man som kunde göra entré, så att säga. Insticker Mino Raiolas näsa. What have I won? Det var guldbollen där. Vi hade ju med varandra så att han skulle få... Vi ska ta bilder och så. You've won Zlatan. That's what you won. Då Zlatan. Och så förelämpade de varandra lite grann och så sa han, vi hörs sen. Och sen på... Sen på eftermiddagen när jag skulle flyga hem därifrån så var Mino på flygplatsen också. Stod i, du vet, incheckningskön lite för mig och skulle flyga hem med EasyJet tror jag. Och frågade om han fick gå före, för det fanns någon sån där snabbfil. EasyJet är ju ett lågbudgetföretag, eller flygbolag trots allt. Och så tittade flygvärdinnan, eller hon, på kökvinnan på hans biljett och sa nej, du har inte någon sån fast lane tyvärr, jag får be dig stå kvar här. Ja, då gjorde han det. Så han hade också, flög också till Manchester på ekonomibiljett i EasyJet och fogat sig så att säga i detta. Stod i kön i shorts och ett par tennisskor och jag vet inte vad, någon piqué-tröja typ.
Fint. Jag vet inte om det är berättat som bättre eller sämre. Man såg ju framför sig att helvete skulle braka löst, men nej, han var också en man av folket såklart från början.
Mm. Ja, men på något sätt.
Kommer du sakna honom?
Ja, jag tror det. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över att jag blev lite berörd av detta. Och det kanske för att göra vilken psykoanalys du vill av detta. Men det kanske var för att jag kände direkt att det här var väldigt jobbigt för Zlatan. Mm. Det bara känns som att han har förlorat, som någon fransk journalist sa, sin spirituella pappa. Mm. Det tror jag verkligen man kan säga att han gör. Och jag tror att Raiola var väldigt nära Pogba och Maxwell och flera andra också. Men med Zlatan var det ju något speciellt. Liksom. Det var ju verkligen, och det förstår man ju när man läser hans båda böcker, att det här är ju hans närmaste kanske utanför familjen. Eller ja, det här är familj helt enkelt. Eller var familj. Och jag tycker också det faktum att inte Zlatan har gjort några uppdateringar om detta på sociala medier tycker jag säger det mesta. Liksom. Det går inte för, det går fortfarande inte att sammanfatta vad det här betyder och nej, det är på riktigt liksom.
Det är på riktigt, absolut. I en värld som väldigt sällan är det. Nej, precis samma känsla. Det var också min allra första tanke när budet kom var ju att det är alltid sorgligt när, alltså Zlatan har ju alltid framstått som så oerhört stenhård, även om liksom den ytan har luckrats upp de senaste, på ålderns höst helt enkelt, så tänker man föreställer sig att det här verkligen drabbar honom på ett oerhört nära fundamentalt sätt. Och det gör en lite ledsen att det är så.
Mm. Ja, men precis. Ja, precis. Och jag tror också att om man nu ska titta lite större än så kommer det här få dessutom då ganska stora inverkningar på faktiskt transfermarknaden. För det här Raiola var ju en jättespelare och har ju liksom ett gäng i sitt stall som kanske skulle, ja, är på väg eller hade varit på väg att byta klubb i sommar. Jag kan tänka en Pogba eller en Haaland eller vad du vill, en Zlatan som kanske lägger ner karriären och så vidare.
Jag tror att det senaste kollade så var det ändå 70-80 stora stjärnor som var i Raiolas stall.
Mm. Ja, nej, precis. Så att det lär ju också få, som sagt, effekter på den biten. Minns för övrigt nu bara en flash att pappa Raiola då, alltså Minos pappa.
Som väl var pizzabagare på riktigt då?
Eller? Ja, det kan man ju tänka sig. Mino var ju inte det, han var ju, hade hand om logistiken, var det så?
Mm.
Mm. Nej, men han, när vi pratade lite där på Barcelonas träningsanläggning så frågade lite vad han tyckte om Zlatan och sa att Zlatan är en stor spelare. Men största av alla är Maradona.
Mm.
Så det är som en napolitanare måste. Det är, som, det är lite som att säga Ave Maria när man går in i, eller korsa sig när man går förbi ett altare ungefär. Ja, nej, jag vet inte. Jag pratade med en spelare i veckan om detta som också haft mycket med Raiola att göra, som sa att han var en otroligt varm person. Jättevarm människa. Men det märktes väl. Och då sa jag att det märktes inte alltid från vårt håll. Alltså man förstod ju att han hade någonting.
Mm.
Men det var ju också någon som var ohyggligt jobbig att göra med emellanåt. Man ska inte låtsas om något annat. Och det var, jag minns att jag vid något tillfälle sa, eller tänkte i alla fall säga till någon av mina chefer att jag tycker att det här är en obehaglig arbetsmiljö att ringa och bli alltså ombedd att dra åt helvete.
Det man har Twitter till.
Lite så. Någon annan får ta de här samtalen nu. Men som sagt, en stor, stor figur och jättespelare inom den moderna fotbollen. Och precis som du skrev, jag tror att det var du, så också någon som har liksom legat bakom att den har dragit åt det hållet som den har gjort de senaste 20 åren. Väldigt tydligt.
Så är det.
Fotbollny. Radikal.
Du, jag tänkte, ja, först en liten quizfråga. Vilka kommer att sy fotbollarna som Qatar-VM spelas med? Eller var kommer de att sys snarare?
Oj. Ja, i Bangladesh.
Ja, du åt rätt håll, men inte helt rätt. Alltså, de kommer att sys i Sialkot, en halvmiljons stad i norra Pakistan, i den pakistanska delen av Punjab. Där sys då 70% av världens fotbollar faktiskt.
Okay.
I fabrikerna där. Och Pakistan har då liksom tagit över senaste årtiondet eller så, väldigt stor andel, marknadsandel från sina vänner i Indien, som då har tappat motsvarande del. Indien och Pakistan, alltså inga fotbollsländer, fast fotbollsländer så att säga. Det här är alltså en ingång i bara tanken att om man nu googlar fotbollsplaner och Indien en dag som den här, vet du vilka nyheter som dyker upp då? Jo, då får du läsa braskande rubriker om en soptipp i New Delhi som står i brand, hög som ett 17 våningars höghus, stor som då 50 fotbollsplaner. Och den brinner då, det är så här metangas som komprimerats och så då utsätts för den här extrema värmeböljan som nu då dragit in över den delen av världen. Det är temperaturer upp mot 50 och över 50 grader. Forskarna som säger att det är ett test för gränserna och nivåerna för mänskligt liv. Och de kopplar det till klimatkrisen. Peptalk här. En okontrollerad brand från soptippen som då spyr ut såklart av kemikalier över hela New Delhi där det bor ungefär 3 gånger Sveriges befolkning bor i New Delhi. Om de andas in det här. Kan man få lite ångest av?
Lätt hänt.
Svårt att låta bli att få ångest av det. Det här är en ingång i att vi pratade förut från ett avsnitt sedan om det här Stop Oil som du skrev om i veckan också. rörelsen då som med sådana här aktivister som bedriver civil olydnad och vill uppmärksamma klimatkrisen och uppmana till politisk handling mot oljan.
Just stop oil, eller?
Just stop oil, precis. Mm. Vi tog upp det i samband med att de protesterade under en Everton-match då, att någon aktivist band fast sig vid en stolpe. Och jag pratade om att det mest liksom renderade en massa roliga memes på sociala medier.
Och rubriken sjuka gesten, eller märkliga gesten.
Just det.
Fast man känner att en helt normal värld hade varit så här, den genomsunda gesten i den märkliga omständigheten att fotbollen bara går på som vanligt, fast världen står ibland.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis, och det är ju ingången i det jag tänkte prata om. För att fortsätta det sociologiska avsnittet, vad har du som sociolog på det här med civil olydnad?
Som sociolog? Ja, som är 3 terminer sociologi för 20 år sedan.
Just det.
Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet, utan hennes styrka är så att säga att förmedla ett budskap.
Nej, men vad har jag på det? Jag vet inte vad... Jag konstaterar, jag tror jag skrev det till dig i veckan, att Sverige måste vara landet med lägst så här, tolerans för civil olydnad. Alltså typ, eller kanske också minst förståelse. Mm. Och det skulle kunna vara för att vi är ett sånt jävla konsensusland så man känner att det ska inte behöva gå dit. Eller också att vi är ett land fullt av elevrådsordförande då, om vi räknar bort dig. Mm. Så är det ju många av de andra i ditt skrå som tycker att det går inte att diskutera ens, det går inte ens att ha en liksom filosofisk diskussion om att bryta lagar eller ställa sig utanför vad som är tillåtet och sabotera och så vidare. För att det är så jävla fel att göra det. Så att det går liksom inte ens så riktigt så att säga resonera kring. Medans man i resten av världen inser att det här är ett ganska vanligt inslag. Och att om det brinner en barrikad någon gång så betyder det bara att frågan är viktig ungefär.
Ja, det tror jag att i Sverige tycker man det också, men det trumfas. Alltså om civil olydnads grundpremiss är ju att det finns så här moraliska imperativ som står över lagen, så tror jag att Sverige köper det. Men över det moraliska imperativet står ju det imperativet att tågen ska fan komma fram i tid.
Just det.
Ungefär så. Jag tror att det är problemet vi har. Men det blev lite debatt om det där med Just Stop Oil och Everton även i Storbritannien då. Jag lyssnade på BBCs sån här radioshow som heter Talksport där de då pratade om den här aktionen. På ena sidan av samtalet fanns då Simon Jordan, före detta ägare till Crystal Palace. Jordan då som har gjort sig sin förmögenhet på att sälja mobiltelefoner. Finns ju värre klimatbova bland klubbägare, men vi vet ju också att så här, med smartphones till exempel då, står ju för en väldigt stor del av världens koldioxidutsläpp. Finns något fint sådana här räkneexempel på det att de här Despacito med Justin Bieber laddades ner 5 miljarder gånger, vilket då skulle ha motsvarat utsläppen för 5 stycken centralafrikanska länder under ett år.
Alltså nu vill jag säga att Justin Bieber var väl med och featureade den.
Inte
Louis Fonsi heter han väl? Louis.
Exakt.
Tack för det. Jag kände att du hade ett litet väl occidental perspektiv på detta. Glömma det. Bort den, så att säga, den mörkbruna killen som låg bakom. Okej, latinon då.
Kolonialismen vilar aldrig.
Den stackars sydamerikanen som hade gjort grovarbetet. Förlåt.
Han hade inte fått 5 miljarder nedladdningar om det inte var för Justin, är allt jag säger. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Ja, här satt i alla fall då Simon Jordan och debatterade klimatpolitik och civil olydnad och gjorde det då mot, eller med Dale Vince.
Green Forest, vad fan heter de?
Forest Green Rovers,
där har det.
Världens mest klimatmedvetna fotbollsklubb. För det har då kommit fram då att Dale Vince då varit med och finansierat eller sponsrat Just Stop Oil-rörelsen. Ah. Så han är alltså en klubbägare som sponsrar en aktivistisk rörelse som då går in och avbryter fotbollsmatcher. Vi kan höra lite hur det lät i den här debatten. Först så är det Simon Jordan då som säger vad han tycker om det.
Everybody has a right to protest. We can't live in a country where you don't have a right to protest. I'm not entirely, and with protest goes an element of disruption, otherwise it wouldn't be a protest. I think it's been stretched a little bit further than it needs to go to, and it's affecting people in ways that are beyond a pale and not justifiable, with specifically with the Insulate Britain guys that are gluing themselves to roads.
Yeah, but what, are you having football matches disrupted?
No, I'm not, and I'd be interested to see how humorous Dale thinks it is if it's a very important match for Forest Green Rovers that gets abandoned as a result of it.
I mean, Dale, you've got a few things to address here, have you not?
No, this is why I think it's amusing. This is why I was telling you that it's amusing that I discovered that I'd funded these people that are disrupting football matches. But I still support the disruption of pretty much anything in order to get across this message. Right now, our government are planning further exploration in the North Sea. There's a big push from some elements of the Conservative Party to bring back fracking. Both of these things will be disastrous.
Dale, how would you feel if a Forest Green Rovers match is disrupted? And in fact, would you be behind the organisation of it?
Maybe I'd be gluing myself to the goalpost. I don't know.
That is a serious question. Are you going to protest yourself?
Well, I don't think I'd protest at my own football match because look what Forest Green stands for.
The irony of Dale's position, and I think it's okay being a bit smug, Dale, but you are inside an industry. You are being a bit smart, right? And I know you like to be clever about your own subject matter, but we can all go into subject matters where we're expertise in and have a bit of cleverness about it. I'd like the game to perhaps charge you with bringing it into disrepute of games are disruptive because of your funding of a bunch of idiots. But the bottom line is no one's missing this message.
Look, you're mistaking a relaxed attitude for smugness, right? I just bumped into this fact and I'm relaxed about it. You can call it smug, but I'm not being smug, Simon. We could debate the merits of protest and communication as well, and I'm happy to do that, Simon. So was the message of Insulate Britain lost in the media scrum that followed their activity? I think to a degree, actually, but also to a degree it was not. It was surfaced. You know, a lot of people became aware of the fact that Britain has the worst insulated housing stock in Europe and that we have to do something about that. And it's one of the reasons we use as much gas as we do to keep our homes warm and why our bills are so high and why so many people live in fuel poverty that's crying out to be sorted out. What are you going to do about that when nothing's being done? Get out and protest. And if you upset some people, you upset some people, but you inform some people at the same time.
Ja, där är vi alltså. Just Stop Oil, stoppa fotbollsmatcher. Och de tog ju upp också delvinst här med Insulate Britain, en annan aktiviströrelse då som driver på för att man ska isolera hus i Storbritannien.
Så roligt att de bara så här, det kan ju ingen vara emot med tanke på hur jävla dragiga hus de har och hur sjuk man blir hela tiden när man bor i de där. Alltså det måste ju finnas en konsensus om att det faktiskt är bra, eller?
Ja, jag tror att det finns en sån konsensus, men det finns ju också en konsensus om att det som Insulate Britain-aktivisterna gjorde då, de gjorde ju ungefär som de här gjort i Sverige då, Extinction Rebellion, att de klistrade sig fast på vägar och störde trafiken, att det var värre.
Men det är liksom, jag vet inte riktigt, jag såg ju till och med vår ledarsida ifrågasatte detta, så alltså man kan inte att klistra fast sig på i ett trafik, inte vet jag, ett trafikerat område stoppar inte klimatkrisen. Nej, det är väl inte heller någon som, alltså det är väl inte någon som har sagt nu gör jag det här för då kommer jag stoppa klimatkrisen. Det handlar ju, alltså det är ett sånt brutalt missförstånd om vad aktivism går ut på. Det är klart att det går ut på att stoppa folks bekvämlighet så att de ska bli uppmärksamma på problemet. Och många kommer bli arga, de flesta kanske kommer bli det, men det är så man skapar uppmärksamhet. Det vore ju jättekonstigt om aktivism helt plötsligt ska foga sig till att absolut ingenting, allt måste fortgå precis som vanligt, men vi sitter här i en lyktstolpe med en liten banderoll och bara talar om att ni kan tänka på det här, det vore schysst. Alltså det, ja, jag vet inte, jag det är som att man måste ju ändå börja med att köpa premissen att det här är vad aktivism går ut på, och de som för, eller civil ordinad eller vad du vill, och de som förespråkar det ser på det på det här sättet. Det är jättekonstigt att vara helt nyvaket och säga så här, nej, men det här kommer ju aldrig stoppa, då blir folk bara arga. Jaha, va?
Mm. Ja. Nej, men det är väl en sån grundläggande missuppfattning som du är inne på av hur civil ordinad funkar, hur aktivism funkar. Lite sådär, jag räddar gärna världen, men helst mellan 13.30 och 14 på torsdagar, för då har jag en lucka. För det som Simon Jordan här, han tycker att det här är åt helvete, att man stör en fotbollsmatch. Han går ju så långt som att han tycker att då Dale Vince borde prövas då för att han har brought the game into disrepute, som det heter. Alltså han borde bötfällas eller mer än så för att han har vanryktat, vanhedrat sporten fotboll. Det är det som är så jävla fantastiskt. Alltså du har en sport där du har välkomnat ägare som gjort miljarder på olja eller gas, men här har du då en klubbägare som sponsrat några som protesterar mot att mänskligheten är på väg att gå under, och det är han som ska hängas ut. Jag vet inte. Ibland så hatar man bara fotboll, lite den känslan.
Ja, verkligen. Man måste ju dock konstatera att det känns ju alltid lite roligare när debatterna görs på brittiskt vis. Så, hur röviga de än är.
Håller med. Det var det jag ville ha sagt.
Det vill jag ha sagt. Tidsnöd igen. Ska vi... får jag bara göra ett litet nedslag igen vad jag tyckte var ett av årets mysigaste artiklar på vår egen sajt. Vår vän och kollega Mikael Wagner, som väl har en adressbok eller ett nätverk av en sisådär 1500 svenska utlandsproffs på olika nivåer, antar jag, för det är alltid han som nosar upp dem, har pratat med Jon Björkengren, Lecce, som är en match då, eller ja, en seger i sista matchen i sista omgången från att nå Serie A. Och jag vet inte om du läste artikeln, den kom i, eller intervjun, den var nu helgen, Simon.
Ja, förlåt Mikael, jag läste bara rubrik och såg bilden, något så fint.
Nej, det bara slogs av när jag läste den här livet som Jon Björkengren 23 har i Lecce, som jag bara måste säga är alltså en av Italiens fetaste städer. Det är så jäkla mysigt. Det är ganska fattigt nere i det här området.
Apulien,
av va? Italien. Ja, precis. Så vi är på väg ner på Klacken och där, men Lecce är på många sätt ett lysande undantag med sin fantastiska gamla stad och underbar arkitektur och fina klimat såklart och så vidare. Där bor alltså Jon Björkengren och flickvännen Ida Bengtsson, och lägger upp bland annat bad- och bikinibilder. Han spelar fotboll i Lecce, hon spelar fotboll i Lecces damlag. Har hört en bättre deal? Och där liksom lever de det göttaste livet man kan tänka sig. Jag känner bara, det är väldigt sällan jag är på riktigt så avundsjuk mot fotbollsspelare. Jag tycker ofta att de kanske har lite tråkigare, eller framförallt när man får bo i samma stad som de gör, och tänker att man är lite friare att röra sig så att säga än vad Zlatan och company är. Men här kände jag att herregud, vilket superliv och vilken otrolig bollkänsla att ha valt det här karriärsteget. Och nu dessutom var på väg upp i Serie A.
Ja, det är så att man undrar till och med, ska de gå upp i Serie A? Alltså det är Corvino, det är jätteroligt. Det är Corini som tränar dem, tror jag, fortfarande. Jättehärligt, och de kan absolut gå upp. Men man tänker att ett lag med en Björkengren på in i mitt fält, och med, jag sa att Massimo Coda är den som gör målen då, en sån där generisk Serie B-skyttekung. Och man känner bara att, ska de inte vara i Serie B? Är det inte där de ska vara? Där de passar alla bäst?
Ja, det kan nog vara så faktiskt. Det var nog lite min känsla också. För att det här, då kan man dessutom gå lite under radarn och bara ha det gött så att säga. Ja, jag kände bara att bästa upplägget någonsin, och underbart wagliv för Ida Bengtsson som spelar för Lecce då i Serie C, italienska damfotbollssystemet. 23 år gammal är han, jag vet inte vad hon är. Men bra jobbat, bra spelförståelse i det klubbvalet, och lite som du, måste ni gå upp. Deppa inte om det inte blir så.
Nej, fint. Mm. Jag håller med. Det är sällan man blir avundsjuk, men det där låter ju som goals.
Mm. Ja, det var jäkligt mycket goals.
En lagom storstad. Storlek lite större än Halmstad. En gammal stad med mycket sevärdheter och fina gamla hus och bra restauranger och som sagt kust på både öst- och västsidan. Så det är jättebra.
Jag tror att jag måste ta oss tyvärr härifrån, Simon. I alla fall om jag tittar på klockan.
Ja, Julia Karlsson säger att vi har bett oss och fjäskat oss till exakt 3,5 minuter till. Så innan du får ta oss härifrån så vill jag bara snabbt också bara få in lilla parentesen som en stor parentes att Ivica Osim gick bort 1 maj, arbetarklassgrabben från Sarajevo, bort på arbetarnas dag. Och det gjorde mig, och Mino Raiola gjorde mig ledsen för Zlatans skull, så gjorde det här mig ledsen för världens skull faktiskt. Den kommer liksom i, alltså han var den store jugoslaviske, bosniske fotbollstänkaren och ledaren och tränaren och humanisten och kosmopoliten och vad som helst. Han var alltså den som ledde dem under VM 90 när de, ja, där han fortfarande, han kan inte släppa tanken på att hade de vunnit VM-guld, vilket inte var så fasligt långt borta, de åkte ut med Argentina på straffar, så hade det kanske inte blivit krig, det kanske hade kunnat vara en enande kraft för Jugoslavien. Det var också han som bara några dagar före EM i Sverige 92 avgick som förbundskapten eftersom Sarajevo bombades och han insåg att Jugoslavien fanns inte längre. En oerhört stor ledare som sen hjälpte till att ena det moderna fotbollsbosnien och var väl den av kraften bakom att de faktiskt tog sig till VM 2014. Jag var i Sarajevo då, jag var i Rio och såg dem möta just Argentina då 24 år senare, och jag såg hur han grät när de gjorde målet i den matchen. Balkan fortfarande plågat av uselt ledarskap, av vidrig nationalism, och jag kan inte låta bli att känna att den ledaren de hade behövt är Ivica Osim, och nu finns han inte längre. Det gjorde mig ledsen, jag ville bara ha med dig i vår lilla podd också. Stort liv, stort ledare och ett stort hålrum efter honom. Nu får du ta oss härifrån.
Det ska jag göra, och då har jag väl 5 sekunder någonting, så att vi hinner inte prata så mycket om Real Madrids 35:e ligaseger. Vi konstaterar bara att det är Carlito som har legat bakom den, och därmed har vunnit ligan då i hur många serier eller länder, Simon?
Ja, Italien, Spanien, England, Frankrike, 4.
Ja, var det inte 5 när jag kollade? Men det var 4 kanske. Jag tänkte du sätter den, så jag kommer inte behöva fact-checka. Helt riktigt. Nej, men den vad ska man säga, både diskret och imposant Ancelotti, som är mycket älskad av sina adepter, det vill säga alla sina spelare, som ibland kanske har lite översätts över, fan säger man, alltså inte har betraktats
överlukt.
Just det, precis. Ja, men kanske inte riktigt betraktats som en av de absolut största av olika skäl, som jag tror på har att göra med lite hans framtoning säkert. Men förmodligen också det faktum att det inte finns någon riktig Ancelotti-fotboll. Alltså det är liksom en tränare som är otroligt anpassningsbar och som utgår från vad han har sitt spelarmaterial och gör det ofta väldigt bra. Men missar ju emellanåt också såklart, och har fått ändå sparken ett försvarligt antal gånger från olika storklubbar. Hur som helst, otroligt lätt att tycka om den Ancelotti. Världens finaste ögonbryn såklart, mer än någonting annat. Och jag hade tänkt att lägga ut texten lite, men vi hinner inte det. Så vi säger bara tack och hej med låten som förklarar hans storhet. Det fanns ingen ny, så jag fick ta en gammal. Ni får ha lite överseende med det. Å andra sidan så kommer ni förstå den mycket bättre. Och så ses vi om en vecka igen.
Vi siktar på det.
Vi hörs i alla fall.
Ciao.
Hej. Without the league, we'd gone too long.
When his brow goes up high, just above his left eye,
Ancelotti.
He'll make a Frank Lampard score even more than before,
Ancelotti.
Come on, Frankie.
Fans all sing, Carlo is the king, Carlo is the king.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
We will always play beautiful, they say, thanks to our Ancelotti.
How's my Luther's new haircut crafted with such care,
Ancelotti?